Ja, tack Herre att du älskar oss. Tack Herre att du vill visa din kärlek för oss på nytt. Du vill visa att du har en öppen famn för var och en av oss. Så tack Herre att vi får gå in i den här påskveckan. Gör våra hjärtan mjuka för det du vill göra, det du vill tala. Låt oss på nytt få ta emot allt det du vill ge. Att vi får ta emot det stora, att du tog på dig allt. Allt vårt, alla våra fel, alla våra skuld- och skamkänslor. Allt vårt mörker, all vår brottning. Du tog allt på dig. Så låt oss få gå in i den här veckan och få ta emot din kärlek, din förlåtelse, din nåd och din barmhärtighet på nytt. Kom heliga ande och låt ditt ord få bli levande. Öppna våra ögon och öron och hjärtan för det du vill tala idag. I Jesu namn. Amen. Historien och vägen har lett fram till den här kommande veckan. Här når berättelsen sitt klimax. Alla människor har väntat på just den här veckan. Vi öppnar nu dörren för påsken. Vi får börja vandringen in i Jerusalem. Vi har fått följa under de senaste veckorna olika människor som har pekat på Jesus och påsken. Vi har mött Abraham, vi har mött Mose, David, Jesaja, och nu är vi här vid intåget. Vi har fått bli påminda om att Gud, han leder sitt folk. Vi har fått bli påminda om att Gud, han är trofast och barmhärtig. Och fast att människorna om och om igen sviker, så fortsätter Gud att visa vem han är. Han fortsätter att visa på sin nåd och barmhärtighet. Och han lovar folket att en dag ska det komma någon. Det ska komma någon som ska befria er fullständigt. Han ger ett hopp om en messias som ska komma och ställa allt till rätta. Och Matteus, som vi kommer få följa nu hans berättelse in i påskveckan, han berättar om den här messias. En messias som inte är som den messias folket tänker sig. Vi kan nästan följa i berättelsen som Matteus berättar att lärjungarna är ganska förvirrade hela tiden. Men Jesus, han möter lärjungarna, han möter folken runt omkring med ett helt upp- och nervänt perspektiv. Han talar om en lidande tjänare. Han talar och vittnar om ett annat rike. Han talar om förlåtelse istället för hämnd. Han talar om att älska sina fienden. Han bryter mot lagar och regler. Han utför under och tecken. Och han umgås med människor som ingen annan vill umgås med. Hans rike, det krockar med allt. Men Jesus, han har full kontroll på det som är hans uppdrag. Allt har byggts upp till just den här stunden. Nu kan han ju inte sluta att förkunna Guds rike, utan han måste fullfölja och införliva det som profeterna har talat om i århundraden och som han också har talat om sig själv. Nu är stunden inne för att Guds rike ska ställas mot ondskans makt och dödens makt en gång för alla. Precis som farao och hans armé försökte förhindra Guds folk från befrielse, så kommer uttåget och befrielsen ske igen, fast i fullskalighet. Och vi ska få stanna upp vid intåget idag. Och jag vill läsa den berättelse för oss. Och vill man följa med i Bibeln så kommer jag läsa från Matteus 20 och vers 29 och framåt. När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Folket sade då att de skulle hålla tyst, men de ropade ännu högre: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Herre, gör så att våra ögon öppnas. Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastljusföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn, och se Anna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Människorna var på väg för att fira Pessach i Jerusalem, som de gjorde varje år efter uttåget i Egypten. Och Matteus berättar för oss att Jesus, han är på väg med sina lärjungar och många andra. Det som är intressant med Matteus, det är att han aldrig tidigare nämner Jerusalem förrän just denna tiden. Han berättar inte för oss tidigare att Jesus brukade gå till Jerusalem. Men nu var Jesus på väg. Vi får veta att de precis har lämnat Jeriko. Att massa människor har tagit följe. Och vi möter de här två männen som sitter troligtvis vid vägkanten och som ropar efter Jesus. De ropar: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Och han stannar upp. Som Jesus gör om och om igen. Det är ju det stora med Jesus, att han aldrig går förbi någon. Han har alltid tid att stanna. Och lika så den här gången, när de är på väg till Jerusalem, så stannar han ändå upp där. Han frågar dem vad de behöver. Och de önskar och ber om sin syn tillbaka. Och där och då proklameras Guds makt och rike ännu en gång. Det som är intressant, tycker jag, med hela den här första delen av berättelsen, det är att vi möter två blinda män som ändå förstår att han som går förbi dem är Jesus, är Messias, är någon som jag kan sträcka mig mot. De känner av att någonting är annorlunda och de ropar efter honom. En annan intressant bit av just den här delen, det är det som händer efter att Jesus har botat dem, när Jesus har låtit dem få synen tillbaka. För det som sker under Matteus berättelse, det är att så fort Jesus har utfört ett mirakel eller under, då har han sagt till dem att de ska vara hålla tyst. Att de inte ska dela det här vidare med någon annan. Men plötsligt här så får de här två männen följa med. Det är som att här tar allt sin vändning. Det som Jesus har gjort för att visa på Guds rike har varit tidigare på ett sätt i det fördolda. Men nu händer någonting. Nu börjar det närma sig klimaxet. Och Guds rike ska få utbredas i sin fulla kraft och öppenhet inför alla. Jerusalem var förknippat med kung David. Och profeterna som vi läser om och om igen, De talar om den där utlovade kungen, den där messias som ska komma och rädda och upprätta ett nytt rike. Han ska komma för att ge Guds fred och herravälde ska ta sin plats. Men Jerusalem, det var också en plats dit människor om och om igen kom för att söka sin närmare Gud. Templet var den helige platsen som påminde folket om att Gud inte hade övergett sitt folk. Och förhoppningarna och längtan som tog sin plats där om ett nytt rike. Ett rike fyllt av frihet. Ett rike där inte längre romarna skulle ha någon makt. Ett rike där människor inte längre blev tvingade att bära krigsutrustning, förnödenheter. Ett rike utan soldater och tullindrivare. Ett rike där inte längre någon behövde sälja sin kropp eller förnedra sig på andra sätt för att få inkomst. Ett rike fyllt av fred och glädje. Det var det människorna längtade efter. Det var det människorna förväntade sig. Att en messias skulle komma och vända upp och ner på ockupationen. Och krossa romarna en gång för alla för att skapa fred. Det var den förståelsen, den förväntan som människorna bar på utifrån profetiorna som hade getts. Ett upprättat rike. Ett folk som fick vandra i fred. Och Jesus, han är den som ska komma för att uppfylla allt det här. Han ska visa att han är den här kungen som de har väntat på. Men han visar också det på så många sätt som slänger allting upp och ner. Men vi läser att han rider in och rider fram på en åsna. Och detta för att visa att han ändå är kung. Salomo, som vi kan läsa om i första kungaboken, som tar över kungamakten efter sin far David, han rider också in på en åsna när han blir smord till kung. Det var ändå någon slags koppling till att den som rider in på en åsna, det är den som är kung. Och som vi också läser i texten så hade Sakarja också profeterat om att Jerusalems kung, han skulle rida in på en åsna för att förkunna fred för folken och upprätta ett nytt rike. Folket kunde med de här berättelserna, med de här erfarenheterna förstå att Jesus var ändå den som vi har väntat på. Och det fortsattes att bekräftas att Jesus var den genom de här palmbladen och kvistarna. Man visste också från liksom berättelser som man har fått till sig och hört om att det var så man hyllade en kung. Vi kan läsa om Makkabaios i Makkabeeböckerna. Om han som kom och ställde sig emot ockupationen. Och i triumftåget som vi kan läsa om så hyllade människorna honom med kvistar och blad. Så Jesus, han vet ju om historien. Han vet om profetiorna som är uttalade. Och han införlivar dem i den här vandringen in i Jerusalem. Men han gör det på så annorlunda sätt. För någonstans så är det ju ändå att den här Messias förväntan för dem, för folken som gick bredvid honom, att här skulle det ändå komma en slags krigsherre som skulle ställa sig emot ockupationen. Men Jesus kommer och visar på något annat. På ödmjukhet, på en tjänare och en annorlunda kung. Men folket verkar ju ändå någonstans förstå att det är någonting med Jesus. För de vandrar med honom och vi får veta att de längs vägen in i Jerusalem, de hyllar honom med sång. De sjunger de där sångerna som de har gjort alltid. Från psalm 118 och flera psalmer som var naturligt för dem att använda sig av för att tillbe och hylla. Och de bredde ut sina mantlar. De viftade med palmbladen och grenarna. För att visa på att Jesus var den utvalde. Han var Davids son, Messias. Och det beskrivs när de vandrar in i Jerusalem att det blev en uppståndelse. Att allt skakades om, skulle vi kunna säga med en annan beskrivning. Som också det här ordet för uppståndelse betyder. Allt skakades om. Det är samma ord som används när Jerusalem skakas om utifrån att Jesus tar sitt sista andetag. Det är någonting som händer. Som visar på vilken makt som Gud besitter och som han använder när Jesus rider in. Och denna uppståndelse, den skakar ju om människorna runt omkring. Vi förstår att folket som och fariseerna och de skriftlärda inne i Jerusalem, de var oroliga för vad makthavarna skulle säga. Om de fick höra om den här demonstrationen och proklamationen som sker av Jesus. Men någonstans där så verkar det också som att människorna i Jerusalem blir berörda och funderar på vem är han? Och de svarar ett så enkelt men stort svar. Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Människorna som följde Jesus, som ropade Hosianna, de förstod att Jesus, han var den som de har väntat på. Men de förstod inte den väg som låg framför honom. De förväntade sig en krigare. En som skulle vända upp och ner på allt. Men de förväntade sig inte någon som skulle gå lidandets väg. Som skulle införliva orden av den lidande tjänaren. Så vad kan den här berättelsen, den här händelsen lära oss idag när vi går in i påsken? Vi vet att den resan som ligger framför, vi vet hur berättelsen på något sätt slutar. Men jag tänker att det finns någonting i att om och om igen få påminna oss om vad påskens budskap handlar om. Att på nytt få följa Jesus när han vandrar in och när han vandrar genom den här lidandet. Den här ångesten, det här mörkret, för att visa för oss vilken otrolig kärlek han har för var och en av oss och för hela den här världen. Den ställer så många frågor till oss. Om vem det är vi förtröstar på. Vem det är vi lägger våra händer eller våra liv i. Och vi har nu fått inleda vandringen tillsammans med Jesus återigen. Vandringen som kommer leda till fullständig räddning. Matteus, han har berättat för oss om de människorna som Jesus mötte. Han har berättat för oss om den där maktkampen som utförs om och om igen när Jesus utför under efter under. Han berättar för oss om att Jesus han helar, om att Jesus han utmanar den politiska och religiösa makten. Han tillrättavisar, han vänder upp och ner på allt och han förkunnar Guds rike. Och vi bjuds in i det där. Vi bjuds in i att bre ut palmbladen och mantlarna tillsammans med alla de som har följt Jesus. Ända från det där intåget i Jerusalem och genom historien. Vi får stämma in i det där Hosianna-ropet. Ropet om räddning. Och ropet som också visar på vem som har makten. Och vi får vandra tillsammans med Jesus in i den veckan som ligger framför. Där han återigen kommer få proklamera sin makt. Men där han också kommer visa på ångest, på sorg, på rop, på ett förlikande med sitt öde, sin kallelse och sitt uppdrag. För när Jesus rider in i Jerusalem så rider han in i varje kultur, i varje land, i varje situation och i varje liv. För att visa på att vägen genom lidande, död och uppståndelse är för vår räddnings skull. Och den räddningen gäller i alla situationer av livet. Och den vittnar för oss om att Gud, han överger oss aldrig. Han är med oss alla dagar. Jesus, han vill rida in i ditt och mitt liv. Han vill rida in i våra omständigheter, i våra lidanden, i vår utsatthet, ensamhet eller vad det må vara. Och han vill rida in för att visa på sin kärlek, på sin barmhärtighet och på sin nåd. Och han vill vara våran tjänare, våran vän och våran kung. Men vi lever i den tid vi lever och i den värld vi lever. Som är fylld av så mycket mörker ibland. Och vi alla är påverkade av den tid och den värld vi lever i. Med allt vad det innebär av individualism, av mörker, av synd, av skam, av sjukdom, av ensamhet. Och jag tänker att vår stora utmaning är att vi försöker ha kontroll. Det är så ofta jag tänker på det utifrån mitt egna liv. Att jag försöker kontrollera situationer. Att jag försöker på något sätt rädda mig själv. Och mitt i det så vill Jesus rida in och vända upp och ner på allt. Han vill och längtar efter att vi ska öppna upp oss. Att vi ska släppa taget och ta emot den räddning han har. Den kärlek han har. Den nåd han har. Så denna palmsöndag så tror jag att Jesus, han vill på nytt få påminna oss om vem han är. Om att han är den där annorlunda kungen. Att han är den där messias som väljer att gå lidandets väg för den här världens skull. För din och min skull. Och han påminner oss om att han går med oss i livets alla skeenden. Och han vill att vi ska påminnas om att han kommer med glädjebud. Att han kommer med befrielse. Att han kommer med syn. Och frihet och nåd som aldrig tar slut. Jag blir så oftast berörd när jag läser Bibelns berättelse om hur Gud om och om igen berör människor. Hur människor ger upp allt för att följa den här guden. Ger upp allt för att följa Jesus. Och det är min bön för mitt liv och för alla våra liv. Och kanske ännu mer in i den här veckan. Att vi ska på nytt få öppna våra hjärtan. Att vi ska få släppa taget om dåliga gudsbilder, om rädslor, om människofruktan, om synd, om skam, om lidande. Vilka situationer vi än är i, att vi ska få lägga fram dem, få släppa taget. Och att vi tillsammans ska få bre ut mantlarna, höja palmbladen och stämma in i ropet som har ropats genom kyrkans historia sedan Jesus red in där i Jerusalem, Hosianna. Fräls oss, rädda oss. Låt oss på nytt få bjuda in Jesus Kristus som Herre i våra liv. Amen.